sina rikedomar där i sin källare. Eller Bruce Wayne som blir Batman på nätterna. Som använder sina rikedomar till att göra något annat. Men egentligen ingen som riktigt vet vad han gör. Eller att det är han som är han. Eller Tony Stark i Iron Man. Han är ju en riktig skrytgubbe. Men på någon märklig omväg så använder han sina gåvor för att göra gott då. Och några favoriter till. Lara Croft. Hon får ju ärva enorma rikedomar. Och hennes avsikt är att faktiskt hjälpa, rädda hela världen. Och den sista är Mary Crawley. Jag vet inte hur många som vet vem det är. Men det är en av döttrarna i, vad heter det här nu då? Inte Abbey Road, utan Downtown Abbey. Ja. Mary är den äldsta dottern som får ärva alltihopa. Och som är en god förvaltare av det hon har fått. Och det är själva nyckelgrejen. Så om vi tänker att vi blir lite nervösa idag av bibeltexten eller Joakim von Anka eller åh nej, nu kommer en sån där predikan om pengar. Det handlar ytterst om att du och jag bara är goda förvaltare av det vi har fått. Och det vi har fått är egentligen inte vårt. För allt tillhör Gud. Det säger psalm 24 att allt som finns är hans. Inte bara här på jorden utan universum är hans. Ingenting har blivit till och det är på grund av honom som valde att det skulle bli till. Och så blev det det. Så allt det vi är och har ytterst då är vi bara goda förvaltare av. Men nu läser vi texten. Hej Jonathan Alexandersson, vad kul att du är hemma. Ja, nu läser vi texten hörni. Skatter i himlen. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör. Tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat så blir det mörkt i hela din kropp. Och om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. I förra veckan höll Bosse en lysande predikan om ditt inre liv. Ditt dolda liv. Ditt osynliga liv. Ditt hemliga liv med Gud i bön. Då kan man ju uppleva att Jesus han liksom hoppar mellan ämnena. Men det gör han inte. För ditt hemliga, dolda, inre liv hör ihop med ditt offentliga, yttre, synliga vardagsjag. Så det här är inte andligt och det här är praktiskt. Utan Jesus säger, allt är andligt. Allt det här påverkar totalen och ger en riktning, en fart framåt. Och en klokskap i det inre och en klokskap i det yttre är helt nödvändig för att livet ska bli helt och fungera. Så Jesus inte bara på något sätt ena morgonen ger han det här och på eftermiddagen så fick han lite andra idéer. För jag tycker när jag läser de här, det här är ju lagar. Det här är ju regler. Det är ju tre lagar som bara pang, pang, pang. Hur förhåller vi oss till lagar? Att de vi känner till försöker vi givetvis att sköta oss ifrån. Men jag började fascineras lite över att först pratar han om det inre, sen pratar han om det yttre. Och då upplever jag ändå, när han pratar om det yttre så kommer lite den där skärpning, ordning och reda. Men jag undrar, är det det han är ute efter? Är det det han vill ha av oss? Att rättning i ledet och ge mycket. tror inte det. Jag tror överhuvudtaget inte att han kommer med lagar för att påtvinga något yttre från oben och se ner på oss och du ska minsann ge mer. Så jag fascinerades lite över det där med lagar och började googla. Så nu ska ni få höra, det här är riktiga lagar. Här kommer 10 lagar som fortfarande används runt om i världen. Och håll i hatten för det här är sjuka grejer. De kommer inte på väggen så ni får bara lyssna. Märkliga lagar som har blivit nedskrivna i Svenska Dagbladet den 13 september 2012. Det är förbjudet att dö i det brittiska underhuset. Parlamentet jämställs med ett kungligt slott och den som avlider i underhuset är då berättigad till en pampig och dyr statsbegravning som engelsmännen måste betala. Därför har man beslutat, här får du inte dö. Jag tycker det är asroligt. 2. Det är förbjudet för kvinnor i Saudiarabien att cykla om de har ett mål med resan. Men att bara cykla på feeling, ja, men det går jättebra. True story. Visst finns det märkliga lagar, här kommer den till. I Tyskland är det olagligt att få slut på bensin på autobahn. Du får indraget körkort i ett halvår. Bara kom ihåg det, Anders Johansson, nästa gång. I Storbritannien får gravida kvinnor, den här är lite ekivåg, de får kissa i polishjälmen. Men däremot så får de inte dö i parlamentsbyggnaden. I Samoa så är det förbjudet att glömma sin frus födelsedag. Den är jättebra. Kina kräver tillstånd för reinkarnation och det är regeringen som beviljar. USA har förbjudit inresande att ha med sig kinderägg. True story. Nu är vi snart klara. I Singapore får du böter om du tuggar tuggummi på tunnelbanan. Och i Nederländerna kan du röka cannabis på allmänna platser men du får inte röka tobak. Sista här då. Det här är min favorit. I Frankrike så är det än idag olagligt att döpa en gris till Napoleon. Orsaken är ju rätt uppenbara. Det komiska är att lagen fortfarande är aktiv. Och jag tvivlar dock på att någon döms för detta brott de senaste 100 åren. Så det finns ju märkliga lagar. Ska vi förpassa de här bibeltexterna till märkliga grejer som Jesus sa en måndag eftermiddag då han var lite trött, inte fått tillräckligt med lunch eller energi eller tröttnat eller ruttnat? Ja, ni har ju redan hört att jag tror inte det. Jag tror att han vill något annat med det här då. Både Jesus och apostlarna pratade ofta och mycket om pengar. De ansåg att pengar var viktiga, men pengar var också vanskliga. Pengar var både farliga och fantastiska. Det Jesus vill göra här är helt enkelt att hjälpa dig och mig att minimera risken med pengar och maximera hjälpen. Minimera risken och maximera hjälpen. Och de minuterna jag har till predikan idag skulle jag vilja göra detsamma. Därför att pengar kan antingen skapa tragedi eller triumf. De kan rasera något fullständigt, men de kan också bygga upp något helt fantastiskt och enastående. Så minimera och maximera. Om vi bläddrar igen då. Jesus önskar alltså att ditt liv och dina pengar ska tjäna Gud. När jag var 10 år så skulle min pappa mot alla kloka viljor lära mig att be. För jag tyckte att bönesvar funkar inte. Och då säger han, men du, vi ber för något konkret du och jag. Och så visste han att på Solåsen, våran kursgård som de hade köpt för inga pengar de hade utan pengar Gud gav, så behövde de en folkvagnsbuss för att få flytta mat från Norrköping till Kolmården, så behövde man en stor buss. Så 10 år gammal ger han mig i uppdrag att be för den här grejen varje kväll. Efter 3 veckor lackade jag ur, tryckte upp pappa mot väggen och så sa jag, kommer den där bussen snart nu då? Och han säger, men du, vi ber igen. Och vi tackar Gud för att han hör oss. Jag bara, tacka för vad då? Vi har inte fått något. Och så sover jag över på solåsen på tredje våningen. Och en tidig lördag morgon väcker han mig alldeles obibliskt tidigt. Och så säger han, kolla ut på parkeringen. Och där står en guldgul folkvagnsbuss. Sent på fredagskvällen har det kommit två tjejer som hade köpt en folkvagnsbuss för några år sedan. Som de hade smugglat biblar till Ryssland i. Nu var de färdigsmugglade och hade känt att de hade gjort sitt. Och en kväll hade de suttit och bett och frågat, Gud, vad ska vi nu göra med bussen? Och då kommer Ingmar Martinssons namn upp i huvudet på dem. Så de tänker, vi åker dit på fredag och lämnar nycklarna. True story. Sent en fredagkväll så står de bara och håller upp nycklarna och pappa, tack! Och på lördag morgon väcker han mig och så bara, diggi, 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 ding. Kolla här! Därför önskar Jesus att ditt liv och dina pengar ska tjäna Gud. Inte för att en tioåring ska få bönesvar, utan för att du ska få glädjen av att få vara med i det här stora, fantastiska äventyrspusslet som Gud håller på och lägger i världen. Att du helt plötsligt får feeling och känner, tänk om jag ska göra så här med det här. Inte bara så här oplanerat. Utan gode Gud, det här är vad jag har. Vad vill du med det? Det är vad Jesus drömmer om. Det är ett av hans stora delmål med din lön. Vi fortsätter. Kroppens lampa i ögat. Jag tycker ju att amen, Jesus, nu blandar du ihop berättelserna. Men i sak säger han, materialismen kan förblinda oss. Materialismen har den makten, den möjligheten, den åverkan och påverkan. Den kan förblinda vem som helst. Det är därför vi pratar så mycket om makt, sex och pengar. Därför att det är tre stora faror som vi genom hela världshistorien har sett att de här faller folk på hela tiden. Och det finns en anledning till det. Materialismen kan förblinda vem som helst. Så när han säger kroppens lampa i ögat så säger han, se till att ditt inre öga är ljust. Och sen kommer han till det här, i kunnen icke tjäna både Gud och mammon. Jag är medveten om att det är 1917 års översättning. Men grejen är att jag vill väcka ditt intresse. Därför att det sista ordet här, mammon. Om någon av er hade haft 1917 framför er nu så hade ni sett att mammon står med stor bokstav. Precis som Gud. Och där. Alltså, hade jag varit en komiker så är det här tillfället då man bara liksom drop the mic. När Jesus på något sätt målar bilden av Gud i ena ändan så får man känslan av att då är djävulen i andra ändan. Så här, Gud han är skapare och djävulen han är så här. Men när han pratar om att kroppens ögon ska vara ljusa så säger han, vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Och då är det så här, nu blir det lite historielektion här då. Nya testamentet är skrivet på grekiska. Gamla testamentet är skrivet på hebreiska. Jesu eget modersmål är arameiska. Så originalspråket som Jesus använde med sina homies, det var Abba till exempel. Då har grekiskan valt att inte översätta Abba utan det är original. Det är arameiska. Mammon är också original. Det är inte grekiska, det här är arameiska. Och det finns en jätteviktig anledning. Därför att judarna, höll på att säga, i Jerusalem och i Nasaret och i Kafarnaum hade vetskapen, kunskapen, insikten och de levde under en ockupationsmakt där mammon var vanlig. Där mammon var förtryckande. Där mammon var deras eget inhemska liksom modersmålspråk för den ondska som liksom hängde sig över dem. Som liksom tog beslag på deras mark och förslavade deras folk. Så när Jesus använder arameiskans mammon så vet alla precis vad han pratar om. De har en direkt personlig bara, Och så gör han det så tydligt så att han målar bilden av att det är Gud och det här är ett motsatt förhållande. Men då vet ju vi att vi har ju studerat Jakobsbrevet ganska nyss. Så pengarna är inte roten till allt ont. Men nu verkar det som att Jesus säger det. Nej. Kärleken till pengarna är roten till allt ont. Där droppar han micken och bara, vi kan inte tjäna båda. Vi måste utesluta den ena eller den andra. Och då blir ju min fråga, jaha, tack. Okej, thanks for the info. Hur? Och där är vi nu. Så här har någon sagt, folk är roliga. De spenderar pengar som de inte har. På saker som de inte behöver. För att imponera på folk de inte gillar. Att se Gud i världen förändrar hur jag ser på världen. Jesus kontrasterar alla de här sakerna. Han sätter dem i motsats. Han pratar om ljus och mörker. Han pratar om jordiska skatter och himmelska skatter. Och sen kommer han till det här. Och vad är motsatsen till Gud? Är det den onde? Nej. Det är när pengen tar Guds plats. Så det är inte att pengen per se är ond. Det är den inte alls. Den är i en mening värdeneutral, men ändå säger Jesus, den har en makt. Den kan ha ett inflytande och den som bestämmer det är bara jag. Om den ska ha kontrollen eller ansvaret och Jesus helt enkelt personifierar pengar. Vi kan bläddra igen. Pengar är aldrig ett mål, bara ett medel, säger vi. Men pengar kommer ju att visa dig och mig vad vi tillber. För någon fungerar pengen som en trygghetsavgud. För någon annan fungerar pengen som en bekräftelse av Gud. Och för vissa fungerar pengen som en helt kontrollerande makt. Att jag behöver pengar för jag vill ha status. Och bli på något sätt någon genom de här då. Men Jesus säger, pengar kan inte ge dig ditt hjärtas förhoppningar. Så även om vi sparar mycket, lever snålt med våra rikedomar. Ja, då säger det oss bara att vår bank är min statskassa. Och min personliga säkerhet är mina pengar. Och människor litar sig till pengar. För att de lutar sig i tider som blir svåra då. Och vi hoppas att pengen ska ge någon form av kontroll och en känsla av stabilitet i en i övrigt mycket kaotisk värld. Någon som kommer ihåg några börskrascher då det rasar för miljontals människor. Därför att man har satt sin lit till det. Och jag har redan uttryckt det här, men nu blir det lite tydligt om vi bläddrar. Dina pengars riktning uttrycker ditt hjärtas rörelse. Och då är min underfråga, varför har pengar en sån makt över oss? Dina pengars riktning uttrycker helt enkelt ditt hjärtas rörelse. Om snart en månad kommer Doug Seegers tillbaka hit. Vi visste inte för ett år sedan hur mycket folk skulle komma och betala så mycket för en sån dyr entrébiljett. Nästan 300 riksdaler var det. Och det kom 350 pers. Jag tror att över hälften av dem var icke-kyrkvana människor. Doug visar sin film om hur han var i Uganda och träffade barnen från Erikshjälpen. Sen kom Samuel Åhl upp och presenterade möjligheten att bli en fadder. På hela turnén fick Erikshjälpen inte in så många faddrar som de fick den här kvällen. Det var all time high på hela turnén. Och jag undrar, vad var det? Jag tror att det var Dags personliga vittnesbörd att här ser vi en kille som lever som han lär. Här ser vi en kille som har blivit upprättad på riktigt ur rännstenen. Och ändå så kör han enligt hiphop-devisen give it away, give it away, give it away now. Hela tiden. Så lever han inte för sig själv. Så jag hoppas på en fortsättning när han kommer om en månad. Det är lika dyra biljetter då igen. Jag gissar att det kommer ungefär kanske lika mycket folk. Och det finns någonting i det här överhuvudtaget, så i december en sån månad då folk faktiskt har börjat ge vansinnigt mycket de senaste åren. En bra grej. En riktigt bra grej. Så dina pengars riktning uttrycker ditt hjärtas rörelse. Därför att den kvällen så rördes hjärtan av Dags vittnesbörd. Och de såg en människa som faktiskt försökte leva som han lär. Och det gav kredibilitet, alltså trovärdighet. Det här vill jag vara med och investera i. Och Erikshjälpen är the better for it. Därför att de fick en enorm skjuts den kvällen. Vi ska strax gå ner för landning, men jag vill bara läsa någonting för er från en novellförfattare, en romanförfattare som heter David Foster Wallace. Det här är ett skolavslutningstal som han höll på Kenyon College 2005 innan han dog. Och jag måste å det tydligaste bara berätta, vi kan vänta med den där powerpointen. Jag måste bara å det tydligaste säga att David Foster Wallace var ateist. Alltså en styvnackad, hårdnackad ateist som stod upp för sin övertygelse där. Men lyssna vad han har sagt här nu då. Alla tillber. Det enda valet vi får är vad vi ska tillbe. Och det övertygande skälet för att kanske välja någon sorts gud att tillbe, det är att ganska mycket annat som du väljer att tillbe, det kommer äta upp dig levande. Så börjar han. Skön ateist. Om du tillber pengar och prylar, om det är där du finner verklig mening i livet, då kommer du aldrig få nog. Du kommer aldrig känna att du har tillräckligt. Det är sanningen. Om du tillber din egen kropp, skönhet och sexuell lockelse, då kommer du alltid att känna dig ful. Och när tid och ålder visar sanningen, så kommer du att dö en miljon gånger innan dina nära och kära äntligen begraver dig. Tillbe makt och du kommer att känna dig svag och rädd. Och du kommer att behöva allt mer makt över andra för att bedöva dig, din egen rädsla. Sista här nu då. Tillbe ditt intellekt. Se som smart. Och du kommer till slut att känna dig dum och falsk. Och alltid på gränsen till att bli upptäckt. Det lömska med de här formerna av tillbedjan, det är inte att de är onda eller syndiga. Det är att de är omedvetna. De är standardinställningar. Och då är vi tillbaka till frågan. Okej, tack för all den här mycket uppmuntrande informationen. Vad gör vi åt det här nu då? Och vi tar tre snabba här nu då. Nu kan vi bläddra. Eftersom vi är förvaltare av allt som Gud har anförtrott oss, så står vi inför Gud med en öppen hand. Inte en knuten hand, det här är mitt. Utan en öppen hand. Och ett öppet sinne. Med andra ord så är varje utgiftsbeslut i verkligheten ett mycket andligt beslut. Det handlar om givande. Och jag står med en öppen plånbok. Därför att förvaltarskap, det går inte att förfalska. Min plånbok avslöjar mina prioriteringar. Vad är det Jesus säger? Han säger, den här ska du lägga här. Låt allt det här landa här och utgå ifrån det. Därför att då blir allt du har och allt du gör förändrat. Och så småningom kan det till och med bli förvandlat. En dömd dåre eller en fri fånge. Hur bryter vi pengens makt över oss? Ja, det låter ju som att hela min predikan leder upp till att vi ska bara vara radikalt generösa. Och det är ju en jättebra poäng. Har du hört det hittills så kan jag säga, ja, det var mitt mål. Men det var inte mitt slutmål. Därför att radikal generositet hjälper till viss del bara. Bibeln ger oss en bättre lösning. Och det är, gör något annat än pengar till din livs största skatt. Vi bläddrar så ska ni få se en risig bild. Det här är Gollum i Sagan om ringen. Han var en helt vanlig man, en vanlig, skön, fin människa. Men han hade möjligheten att få tag på en ring. Och den ringen blev hans, my precious. Den blev honom för dyrbar, så den åt upp honom. Men det är vad hela predikan har handlat om. Så om vi bläddrar igen, så är det Kristi kors som gäller. Jesus Kristus, Guds son, ägde allt, hade himmelsk gestalt, skönhet och alla rikedomar var hans. Han avstår allt, antar en tjänares gestalt och bara utger. Fritt och förintet och fullständigt. Så hur mycket du och jag än är radikalt generösa med våra pengar, så kommer vi aldrig någonsin att kunna, vad heter det, överge Gud. Inte överge, utan ge mer än vad Gud har gett. Och det är en bra upptäckt. Så du och jag ska inte sätta oss ner med en miniräknare för att kalkulera hur mycket av mina dyrt och svettigt förtjänade pengar kan jag ge bort till Gud? Utan jag ska gå hit. Och ställa mig vid Kristi kors och säga, är det möjligt att han som hade allt och förtjänade mer än så, gav allt och utgav allt fritt och förintet endast av nåd. Där ska jag beräkna min ekonomi. Därför att då förändras hela perspektivet. Och det är målet med Bergspredikan. Nu ber vi.